Hej och välkomna till avsnitt 1288 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste som hänt i USA, och jag tänkte jag kan börja med ett ämne, och det är ju lite grann veckans snackis, och det är att Joe Biden han skulle gå upp för flygplanstrappan till Air Force One, presidentflygplanet, och han snubblade, och han är inte den första president som har snubblat. Jag tror att Hillary Clinton, hon var inte president, men hon snubblade. Jag tror att det finns ganska många exempel på tidigare presidenter som har snubblat, men Joe Biden, han snubblade en gång, två gånger, tre gånger, och det här har gått viral på YouTube överallt och alla sett det här. Och ja, tråkigt för honom. Vita huset släpper pressmeddelande om att han var okej, men det är inte sådana meddelanden, tycker jag, som den amerikanska och världsallmänheten ska behöva liksom få vetskap om, utan man ska ta för givet att sånt här inte händer. Alltså, en president ska vara i så pass skick att han kan gå upp för en flygplanstrappa, tycker jag då. Vad tänker du, och liksom, hur går snacket om det här i USA?
Om det händer en gång, alla kan ju snubbla. För det första, de skyllde på vinden. De skyllde att det var blåsigt, va? Men jag såg aldrig Donald Trump snubbla, till exempel. Men om man skyller på vinden, och att snubbla en gång, det förstår jag, det kan man ju göra, va? Men snubbla igen, liksom, att det sker. Det är väl bättre att erkänna snart att Joe Bidens fysiska hälsa är inte speciellt bra. Och vi kan ju nämnas i det här sammanhanget också, att för bara 2-3 dagar sedan så kallade han Kamala Harris för president Harris. Han glömde bort att hon var vicepresident, han kallade henne för president. Mm. Och det visar ju också då att han är ju varken mentalt eller fysiskt i gott skick, va? Och snacket börjar ju gå nu att alla vet om. Jag läste en artikel i morse, minns inte exakt vilken det var, men snacket att Kamala Harris håller på att förbereda sig nu för eventuellt tronskifte nu framöver. Så alla vet ju om att det här, och du gör prat om det här mycket också tidigare, va? Joe Biden var ju enbart presidentkandidat baserat på hans namn, för att han skulle vinna valet över Donald Trump. Alla visste ju om att han är ju inte den egentliga presidenten som kommer att regera i 4 eller 8 år, va? Det vet ju alla, va? Så det här går ungefär precis som man har, liksom, har tänkt sig, va? Joe Biden kommer att se mer och mer och mer problematisk ut som president, och det är bara en fråga om tid nu innan han avgår och sen tar Harris över, helt enkelt.
Mm. Och dubbelmoralen här är också intressant, för att New York Times hade till och med en artikel som är från, jag vet inte vilket datum den publicerades, men det var något år sedan, och då stod det Trump's halting walk down ramp raises new health concerns, och det handlar om att Donald Trump, han hade svårt att gå upp för en ramp, så vad är han för hälsa, liksom? Alltså, man ställde en sån fråga av en sån enkel sak, och ja, man har gjort tidigare sådana utspel mot Trump också, men det är ingenting mot det här som Biden nu, liksom hans tredubbla, liksom snubbling tre gånger.
Jag är glad att du nämnde det här, faktiskt, här oerhörda hyckleriet som vänsterliberal media håller på med, för att de var ju konstant, Trump, han tog ju de här, alla presidenter tar ju de här mentala testerna, man gör liksom olika tester, fystester och mentaltester och allt för det nu, för att se om man är kapabel att vara president och så vidare, va? Mm. Och pressen bara hetsade ju att sa att han, även om hans resultat var bra och visar att han är kapabel att vara president, så de hetsar ju att han är inte kapabel, han är ju mentalt svårt skadad och han är svårt fysiskt, han är för gammal och allt vad det nu är. Exakt samma media, precis det du nämner, var det hyckleriet, nämner ju ingenting om Biden, att han, och han har verkligen fysiska och mentala problem, han är ju vid åldern, va, men det döljer de ju helt, de vill ju inte överhuvudtaget nämna eller erkänna att det kan vara det, va. Så man ser det här oerhörda konstanta hyckleriet från media. Man går efter Trump för hans mentala och fysiska hälsa. Men när Biden, som verkligen har problem, som alla vet om, och det är därför inte han vill göra intervjuer överhuvudtaget eller presskonferenser, då säger man ingenting om det.
Nej. Och sen, det måste ju inte bara ha med hans ålder att göra. Jag menar, Donald Trump är i princip lika gammal och han är ju lika skärp som mig och mer, kanske. Liksom.
Så jag visst. Ja. Mm. Ja. Men jag menar, åldern tar ju ut sin rätt. Va? Och vissa personer som Trump, då, han har ju haft... Han är, vilken anledning det beror på det vet jag inte, men han har ju varit oerhört skarp, och är oerhört skarp fortfarande, va? Och vissa när de är 60 börjar ju liksom dala i mental kapacitet, va? Biden har ju gjort det verkligen, och det är någonting som börjar bli så himla pinsamt och uppenbart, och det är ju det som att det är ju dags att liksom media börjar erkänna att Biden är, han var bara, precis som vi säger, media borde erkänna öppet att Biden var bara till för namnet för att slå Trump, det var allt, låt oss göra oss av med honom och liksom starta nytt.
Ja, precis. Sen det är inte så lätt att göra så med en sittande president, men det är om man själv känner att han är för sjuk, det är egentligen slutändan där.
Precis, och jag tror att så länge media döljer det och leker som att ingenting har hänt, då tror jag Biden kommer att sitta kvar. Men om media skulle behandla Biden på samma sätt som media behandlar Trump, då skulle Biden inte vara president, han skulle avgått för flera veckor sedan.
Ja, nej, han skulle inte orka då, jag håller helt med om det uttrycket. Precis. Pressen, så att så är det.
precis.
Nästa sak som jag också tänkte prata om, men du kan slänga in allt vad du vill här, men det är att kaoset vid gränsen är totalt. Det kommer hur många som helst på många olika ställen i gränsen. Och vi har pratat om det här förut, så jag behöver inte gå igenom allt. Men förra månaden så var det 100 000 illegala som kom till USA över gränsen mot Mexiko då. Och det här är en direkt konsekvens av bytet från Donald Trump till Joe Biden. Dels för att det har blivit en pull-faktor nu, att folk tror att de kan komma till USA och börja ta sig in och att det är det förlovade landet igen. Och det faktum att dels har Biden stoppat alla former av murbyggen som Trump startade upp, och dels har han underlättat, liksom gjort gränspolitiken lite mjukare. Men Biden själv vill ju inte att det här ska ske, så han har sagt don't come here, han sagt. Och det har inte hjälpt, utan folk kommer i alla fall. Och nu läste jag idag på Politico en artikel där till och med demokratiska politiker säger, de säger ju självklart att ja, Trumps politik var inhuman, naturligtvis, de är demokrater, men så säger de, men det vi gör nu, det funkar inte heller. Och bara det tycker jag säger ganska mycket, att de ändå säger så.
Ja, och det finns videos nu som visar när det är migranter som försöker ta sig över den här Casa Grande-floden där nere i Mexiko som drunknar. Bokstavligen, man kan se människor drunkna. Och vad heter han? Alejandro Mayorkas, han som då är chef för DHS, Department of Homeland Security, han har ju gått ut och sagt, de vägrar att använda ordet kris, men precis som presssekreteraren Psaki, vad hon heter, hon nämnde ju då kris, hon råkade säga kris, det är en kris vid gränsen, och sen så drog hon tillbaka så att hon sa fel ord, hon använde fel ord. Alldeles bara för ett par dagar sedan. Så att man bollar med retoriken för att försöka framstå som att det inte är kris, men det är totalt kaos. Så Bidens lösning är ju så här nu, att han ska ta massa stora flygplan, jumbojets eller vad det nu är, och flyga upp migranter då nere från mexikanska gränsen upp till delstaterna i norr, till exempel Vermont. Så de delstaterna som gränsar Kanada, man ska flyga upp och droppa av dem här istället vid gränsen mot Kanada och låtsas att de kommer in från Kanada istället. Det liksom blir så man bollar runt dem och flyttar runt dem, och det är som Sveriges migrationspolitik. Man begriper liksom inte att bolla runt människor på det där viset är faktiskt ännu sämre. Det är moraliskt ännu sämre, för det man gör, att man bara ser dem som spelpjäser. Man kan liksom flytta runt på ett monopol i ett monopolspel ungefär. Man flyttar runt spelpjäsen eller människor då. Ja, de kommer in här, vi skickar upp dem till gränsen vid Maine istället, och så får de komma, leka att de kommer in där istället. Liksom att människor blir bara pjäser som ska flyttas runt i olika delar för att på något sätt undvika att ta itu med det verkliga grundproblemet, vilket är kaoset vid Mexiko.
Mm. Ja, verkligen. Jag menar, just nu så är det, man pratar ofta om att Donald Trump var så inhuman mot barn, man låste in barn, men just nu så är det 10 000 barn utan föräldrar som USA omhändertar, bara för att, ja, man kan ju liksom inte skicka ut dem i öknen, man kan inte liksom göra något hemskt med dem, utan man måste ta hand om dem, men det är ju totalt kaos. Jag menar, USAs myndigheter är ju inte till för att ta hand om liksom barn från liksom Latinamerika, från andra sidan jordklotet är det faktiskt, det är liksom geografiskt. Så jag menar,
Precis, jag tänker kasta in ett par viktiga saker till. Nummer ett, Bidens regering som gnällde på att Trump inte var transparent med det där, de vägrar media tillträde, så media får inte längre tillträde att gå in i och titta på vad som faktiskt pågår. Så Biden blockar media nu. Och med media, de gnäller lite grann, men de har ju inte alls samma hets och hat som de hade mot Trump. Men media är nu blockad för att gå in och se vad som pågår, därför att Biden kan ju inte visa upp att oj då, jag liksom, han vill inte visa upp vad som faktiskt pågår. Han vill dölja allting. Nummer två, rapporter framkommer nu, och det här är även då myndigheterna under Joe Biden erkänt nu, Department of Homeland Security erkänner att det kommer in terrorister, att man har fångat flera terrorister som har tagit sig igenom över gränsen, och naturligtvis då gränspolisen då nere vid gränsen påpekar också att det är inte bara terrorister, utan det är liksom drogsmugglare, det är de här, vad ska man säga, grovt kriminella människor, gängmedlemmar, liksom grovt kriminella som vi omedelbart vid dem, det här är människor som är grovt kriminella, kommer in och kommer till USA och kommer att göra massa grova brott. Så att det är liksom, och på något sätt så är det som att vi ska acceptera den, att det är så de vill ha. Så att, du och jag har ju pratat med lite grann förut, jag har sagt att verkligheten kommer ju hinna ikapp Biden, och verkligheten har hunnit ikapp Biden nu, och nu är det totalt kaos. Så de som gnäller nu på att Trump dit och Trump dit och datten och vad det nu var, de får ju det de vill nu, va? Men problemet är för oss som inte vill ha den här skiten. Vi blir lidande. Det är precis som i Sverige. Vanliga människor, de flesta som inte vill ha det här, de blir lidande. Men det är som att okej, Biden vann ju valet i alla fall, så Trump är inte president. Och nu får man konsekvenserna av det valet.
Mm, ja, verkligen. Och jag läser också att ICE, alltså Immigration, vad står det för? Du kan det bättre.
Immigration and Customs Enforcement.
Ja, jag läser att de har nu fått 86 miljoner dollar kontrakt med hotell för att de liksom ska kunna husera migranterna på hotell. För jag menar, det är bostadsbrist i USA, det finns inte hus och sånt. Och när det kommer fram många så hyr man hotellplatser, det är så vi gör i Sverige också. Och 86 miljoner ska alltså gå för att amerikanska myndigheter ska hyra hotell åt de illegala invandrarna.
Ja, det är ju bara en början. Jag menar, det är en spottstyver, det är ju bara en droppe i havet. Va? Och det är skattepengar som går till det, som, pengar som inte finns. Utan det är ju bara mer lånade pengar helt enkelt. Va? Och det är helt vansinne. Och dessutom nu, det här är ju också ett jäkla problem. Va? Därför att om man börjar hyra, säg att man hyr en massa hotell till exempel södra Texas eller södra Kalifornien eller södra Arizona till exempel. Då hyr man ju en massa hotell. Nu när stater, delstater börjar öppna upp som Texas och Arizona, så det är ju massa, jag kommer ju åka till Arizona i sommar på veckor på semester, va? Då blir det ju svårare för folk att kunna boka in sig på hotell, därför att de hotellen är redan liksom uppbokade av migranter. Och nummer två, jag vill inte ta in på ett hotell där det liksom bor bara massa migranter från Mexiko. Det vill inte liksom, att problemet blir ju då för resenärer, så vanliga människor som spenderar sina egna pengar på resor kommer att få svårare att resa därför att hotell är redan uppbokade.
Mm.
Av migranter. Det är liksom, det här är ju absurt det som händer.
Ja, ja verkligen. Jag tänkte också att vi skulle kunna prata lite grann om du kan något om det, om liksom hatbrotten mot asiater. Vi har nämnt det förut, men det var en skjutning i Georgia, i Atlanta, Georgia. Ja. En gärningsman som heter Robert Aaron heter han, tror jag. Och han sköt, alltså sex stycken Asian American kvinnor vart skjutna. Och jag tror, jag vet inte hur många som dog, men i alla fall det har hänt. Och det har blivit
8 skjutna, 6 dog.
Okej, just det. Men vad det här har resulterat i förutom offren, det är en debatt om hatet mot Asian Americans. Så kan du berätta lite om det här?
För det första så är det bevisat att det är inget hatbrott. Det har ett helt annat... Det finns flera faktorer här. Jag tänkte att det är inget hatbrott, man hittar inga bevis. Det är något helt annat det som pågår här.
Okej.
Okay. Jag tänkte bara ta upp att demokraterna för det första skyller på Donald Trump. Så demokraterna skyller att det är Donald Trump spelat det här brottet skedde. Omedelbart när det här skedde så börjar man, det asiater som blir skjuten, då måste det vara ett hatbrott. Det är lite grann som att om någonting händer i en moské i Sverige eller om det är en moské som bränner, källa moské som brinner ner, då måste det vara ett hatbrott. Sen var det en fritös eller vad det nu var som var anledningen, va? Omedelbart så börjar man gapa om det är ett hatbrott, det här hatbrott. Det här är, ingenting tyder på att det är ett hatbrott. Det här var en person som tydligen hade sexuella, han var sexuellt väldigt attraherad till asiatiska kvinnor. Han har tydligen en sexuell, vad ska man säga, vad kallar man sex addiction på engelska heter det, okay. På svenska, men i alla fall
sexberoende,
va? Och han var väldigt attraherad till asiatiska kvinnor, och jag själv är gift med en asiatiska kvinna, så att jag förstår liksom tankegången där lite grann, men men i alla fall han var det, och han åkte förbi den, det var en sån här massage parlor, så han åkte förbi den varje dag när han skulle åka någonstans till jobbet kanske det var, va? Och han sa att han klarade inte av att åka förbi den och se att det är asiatiska kvinnor. Han blev så himla sexuellt upphetsad varje gång att han var tvungen att avsluta. Det enda sättet att lösa det problemet för honom var att göra. Nu vet jag ju inte om det här är slutliga grejen, men det är i alla fall det som nu utreds. Det utreds inte som ett hatbrott, det utreds som ett sexuellt sexberoende problem för en person som helt enkelt var tvungen att försöka lösa sig sex. Och det är fruktansvärt att det händer, va? Men det här omedelbart man börjar göra hatbrott.
Ja. Okej, okay, men så, om man bara kokar ner det, det här var liksom en patetisk individ snarare än liksom en person som liksom hyste, liksom, nu ska vi utrota asiater.
I alla fall det är det senaste som utredningen visar, ja. Men sen kan det ju förändras i framtiden, men i alla fall det är det senaste visar att det är inte ett hatbrott.
Nej, just det. Men återigen, alltså, vi har varit inne på förut, så lite kort om det också. Hat mot asiater finns ändå i USA, även om det här
absolut,
inte var ett exempel
herregud,
på det.
Absolut, jag gör det. Det är ingen snack om det, va? Det sker framförallt i större städer. Asiater blir, vi pratar om det i New York, de blir ju attackerade i tunnelbanan och liksom attackerade mitt på gator och så vidare. Så det är ingen snack om det, va? Det är ett stort problem. Och äntligen börjar man nu se vänsterliberaler, och vi har ju snackat om det ganska länge. Vänsterliberaler börjar äntligen lägga ut lite hashtags och sin gamla vanliga visa, va, att man går ut och det här är oacceptabelt, va. Men det har ju tagit mycket, mycket, mycket längre tid än det här Black Lives Matter.
Mm.
Så frågan är ju då, när kommer det att komma fram en Asian Lives Matter typ? Men det börjar komma fram lite hashtags om det, men intresset för att skydda asiater bland vänsterliberaler är extremt, extremt begränsat. Det finns inte alls ett lika stort intresse att ta upp det här och prata om det här och skydda asiater som du gör angående Black Lives Matter.
Din fru var asiat, så har du, alltså, har hon upplevt något sånt någon gång?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, just det. Nej.
Tack
ja, precis. Något annat då att rapportera om?
Ja, klimatguren John Kerry, han är ju någon slags special...
SAR som man kallar det.
Precis,
Climate,
ja.
SAR, vad det nu betyder.
Climate exakt. SAR, ja. Precis, ja. Han är ju då, ja, under Joe Biden, han ska... Det är ingen formell regeringspost, men i alla fall han har en slags rådgivningspost, en slags högpost. Han är i alla fall försöker nu, han har ju länge pratat om nummer ett, man ska flyga mindre, nummer två, man ska bära ansiktsmask. Det måste ju alla göra, va? Och John Kerry, precis som många vänsterliberaler, vi har pratat om Nancy Pelosi, Dianne Feinstein och så vidare, listan är ju lång, va? När de säger en sak och gör något annat, va? John Kerry ertappades ju nummer ett att flyga privatplan, vilket drar mycket mer liksom, när man flyger kommersiellt, va? Och nummer två, han bar inte ansiktsmask. Mm. Så att han är precis samma sak. Han försöker påtvinga oss vanliga människor att kunna, inte kunna flyga och att bära ansiktsmask. Och sen gör han precis motsatsen. Och det beror ju på att, citattecken, han är så himla viktig, va? Vi är ju inte det. Mm. Och det är vanliga hyckleriet. Man blir så trött på det.
Men har han blivit uthängd i media någonting för det?
Fox News var väl ändå som hängde ut honom. Men vanliga vänsterliberal media gör ju inte det. De vill ju inte ta upp sånt där, va? Utan det, de totalt mörklägger ju det. Men i alla fall, konservativ media hängde ut honom. Ja. Eller rapporterade om det snarare. Inte hängde ut, men rapporterade om det.
Just, ja. Något annat?
Ja. Mike McCarthy, han är ju då minoritetsledare för republikanerna i kongressen. Ja. Vi har ju pratat om det för
Kevin McCarthy.
Mm. Ja, Mike McCarthy, han är NFL-coach för Dallas Cowboys, okay, för Green Bay Packers. Mm. Samma efternamn. Hamnar ofta på samma med golfen, jag hamnar ofta, ja, på sport istället för med samma namn. I alla fall. Så han är ju då Kevin McCarthy, och han är minoritetsledare för republikanerna i kongressen i representanthuset. Eric Swalwell sitter ju då på den här Intelligence Committee i representanthuset. Och vi pratade om att Swalwell var ju då infiltrerad av Kina och vackra kinesiska kvinnor och så vidare, som var helt enkelt spioner. Va? Och det vill ju snacka mycket. Kevin McCarthy i alla fall, han har gjort vad ska man säga, file resolution, en motion kan man väl säga. Skrivit ett dokument till Nancy Pelosi och sagt att Eric Swalwell måste avsättas från alla former av uppdrag inom Intelligence Committee, därför att han helt enkelt... Han liksom har äventyrat amerikansk säkerhet. Naturligtvis kommer inte det här gå igenom. Men i alla fall, det visar att man gör det man kan för att försöka stoppa. Om det här hade varit tvärtom. Om det här hade varit en republikan som hade varit då i Eric Swalwells skor. I hans skor. Då hade ju Nancy Pelosi omedelbart kickat av honom.
Ja, liksom, då hade det blivit riksrätt och Russia hoax och allting. Liksom.
Absolut. Ja. Man behandlar saker och ting. Exakt samma sak behandlar man på två helt olika sätt beroende på vilket parti det är. Mm. Och media hade ju gått efter det här som blodhundar helt enkelt.
Ja. På tal om Kina då, så kan jag säga att det hållits det första officiella mötet mellan Biden-administrationen och Kommunistkina hållits dock. Det hölls i Alaska, och sådana här möten är ju tänkt att vara väldigt formella och fungera väldigt, ja men alltså man har förberett vad man ska säga och du vet, man möts och liksom formaliteter bara för att visa vänskap utåt och sen kanske komma vidare till nästa liksom diplomatiska förhandling. Men här var det skrik och det var bråk och båda parterna var väldigt arga på varandra, och jag tycker att det här är bra därför att det visar att, som jag har sagt förut, att Biden-administrationen har inte lagt sig platt för Kommunistkina. Så att, jag tycker att det är bra att det ens kunde bli så här.
Ja, får vi se nu hur det här slutar. Jag menar, skrik och bråk är väl egentligen aldrig bra, men i alla fall det är väl bättre det än att Biden viker sig. Så att det är framsteg.
Ja. Något annat?
Ja, det här XL Keystone Pipeline som vi pratade om, det här stora röret då, som ska då skeppa energi, är det väl från USA till Kanada. Biden har ju då, han ska ju lägga ner det. Han vill ju inte fortsätta det här projektet, va? Men i alla fall 21 delstater har nu stämt Biden. Så det här kommer att hamna HD förr eller senare inom några månader, något år. I alla fall. Så att, och jag menar, många amerikanska delstater är ju totalt beroende av att sälja energi för många amerikanska delstater. Det är liksom som Michigan att sälja bilar. Det är som vissa delstater är beroende av att sälja sin energi till Kanada.
Ja, men verkligen. Verkligen, och det här vi har pratat om där förut, men lite kort bara. Så vad den här Keystone XL gör, det att den drar oljan vidare till Mexikanska golfen, den oljan man importerar från Kanada. Och det här är bra. Dels är det bra för alla tusentals amerikaner som får jobb på grund av Keystone XL Pipeline. Men det är också bra för att det innebär ju att USA blir mindre beroende av olja från Mellanöstern. Och Donald Trump, han öppnade upp för det här och Biden har satt stopp.
Ja, och jag kan säga att bensinpriserna, nu vet jag inte exakt vad det här beror på, men bensinpriserna har skjutit i höjden i USA den senaste månaden. Mm. De har ökat med, tror jag, 20-25%. Man ser verkligen vid pumpen att pumpa bensin idag är mycket dyrare. Det är 25-30% dyrare senaste månaden. Alltså. Bensinpriserna går upp dramatiskt. Det är ingen snack om det, va? Så att vi ser nu vet jag inte, nu skiljer jag inte på Biden, utan det finns ju andra saker. Det har ju med supply and demand, med andra ord, tillgång och efterfrågan. Det finns ju säkert många faktorer, va? Men om Trump hade varit president, jag såg inget, de här prishöjningarna i bensinen som har skett de senaste veckorna, de skedde inte på samma sätt under Trump, utan det är någonting som håller på att ske nu som gör att bensinpriser rusar i höjden. I Kalifornien är det ju svindyrt, va? Det har ju också mycket att göra med att delstaterna försöker då tvinga människor att inte köra bil och så vidare. Då är det lösningen att höj bensinskatten och allt, va? Så att någonting händer i USA med bensinpriserna, och jag menar, om vi då blir mer beroende av att importera olja, då blir det ännu större problem, därför att importera olja, det är ju inte direkt billigt det heller. Men det är mycket enklare och billigare att ta olja från, som redan finns i landet, än att importera från Mellanöstern.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Något annat?
Ja, det var, jag läste en artikel eller en sån här editorial i New York Times för bara några dagar sedan. Man börjar prata om att whiteness, det här vithetsnormen då, som det så snyggt heter, då, att man måste börja klassificera. Det här är ingen nyhetsrapportering, utan det är en sån här opinionsartikel. Mm. Men i alla fall att nästa pandemi som ska liksom, declare the next pandemic ska vara att det är en vithetspandemi. Som andra ord, vithet ska bli en pandemi nu. Så man ska kunna göra det till pandemi, och sen så ska man då kunna lösa det genom att det är en pandemi, och då ska vi kunna krossa det på det sättet. Va? Helt vansinnigt.
Ja, totalt vansinnigt. Alltså USA har ju blivit galet när det gäller sånt här, verkligen.
Ja.
Andrew Cuomo i alla fall då, New Yorks guvernör, han försöker komma undan både från anklagelsen om sexuella trakasserier och att ha mörkat döden på äldreboenden i spåren av corona, och det verkar inte gå längre, inget av det här, utan det känns som att hans fall har börjat. FBI gör nu undersökningar, och Department of Justice verkar också börja undersöka liksom nu vad som kommer, liksom, vad som har hänt egentligen, så att det känns som att Cuomos dagar är räknade som guvernör.
Det har vi sagt länge, men hans närmsta medarbetare går ju inte till jobbet längre. Han sitter ensam på sitt kontor helt enkelt, och det går ju inte att hålla på så i längden. Men det finns, som du har pratat om det förut, det finns inte i Kalifornien, så finns ett sätt att byta ut sin guvernör. Jag tänkte nämna det också bara här, vad som är på gång med det. Men i New York är det betydligt svårare. Va? Men i alla fall att pressen finns, folk hoppar av tåget kors och tvärs nu, så att det är bara en tidsfråga innan han måste helt enkelt avsluta sin karriär, och han borde liksom hoppa av just nu och sen liksom bara låta någon annan ta över. För allt det gör att han sitter kvar, det är att han förstör för delstaten, och han förstör för människor i delstaten New York, därför att det är totalt kaos nu alltså. Och det finns ingen tillit, han har inte makt längre, liksom delstatskongressen i New York har ju tagit bort hans emergency powers och allt vad det nu är, så att ingen vet ju om vem som styr längre heller.
Nej. Okej, vad tänkte du säga om Kalifornien och det som händer där?
I Kalifornien, där behövde man 1,5 miljoner påskrifter för att kunna göra ett omval, och man har fått 2,5 miljoner påskrifter nu för att göra ett omval. Det de måste göra nu är att gå igenom alla påskrifter, att verifiera, bekräfta att de påskrifterna är, de äkta påskrifter, va? Signaturer, så att det inte har suttit någon skrivit 2,5 miljoner signaturer, va? Men man i alla fall har lyckats bekräfta över 1,5 miljon, så att det finns nu, man har den måttstocken man behöver för att kunna göra ett omval nu i alla fall nådd, för man har kunnat bekräfta att det finns 1,5 miljon äkta signaturer nu för det här. Så nu ska det gå vidare, så nu nästa steg är att man ska kolla upp hur mycket det här kommer att kosta. Hur mycket kommer ett omval att kosta? Kalifornien har ju då 35 miljoner invånare, 40 miljoner invånare vad nu är. Så att det är inte direkt gratis att göra ett omval i Kalifornien, utan man måste gå igenom kostnadsfrågan och kolla upp den, men å andra sidan så tror jag att det kommer att gå igen. Så det kommer att bli ett omval i Kalifornien nu inom, jag ska gissa på i höst, november ska jag tro.
Mm, just det. Något annat?
Greg Abbott som är guvernör för Texas, precis. Han är rosenrasande på Biden därför att Biden är inte transparent med Texas. Så att Biden, det som sker vid, det är de federala myndigheterna som har makten vid gränsen. Det är de som bestämmer då som hur migranter ska, vart de ska ta vägen, hur det ska liksom fungera. Va? Det är ju inte delstaten som har den makten, utan det är då federala myndigheterna. Det är Biden framförallt och hans regering. Va? Biden vägrar dela information och kommunicera med guvernören i Texas om vad som pågår. Så att guvernören i Texas är förbannad på att han har ingen vetskap alls om vad som egentligen händer i Texas vid gränsen. Därför att han är helt liksom, ska man säga, utestängd ur det. Och det som Biden snackar mycket om, och det här visar egentligen vad han egentligen gör. Han snackar ju mycket om att vi ska förena landet och vi ska vara transparenta och vi ska vara öppna och så vidare. Han gör precis motsatsen, att han håller extremt viktig information från guvernören i Texas, vad som pågår i Texas med migrationen. Va? Och det visar ju att om man inte ens kan kommunicera med guvernören som har i Texas, då måste det ju vara någonting riktigt illa som pågår där. Därför att annars skulle man ju inte ha något, har man ingenting att dölja så har man ingenting att dölja. Va? Så är det ju.
Mm. Ja, verkligen. Något annat?
Jajamän, vad heter han? Ron DeSantis som är
guvernör i Florida.
Precis, han är ju rosenrasande på det här med de här rasteorierna. Man ska nu börja i skolklassrummen ska man undervisa rasteorier och allt sånt där. Men han har sagt rakt ut att under min guvernörskap i delstaten Florida finns det inte en suck att vi ska undervisa rasteorier i den där dyngan. Det är bara rent skräp. Så att det Så bor man i Florida, och har man en förälder i Florida och inte gillar rasteorier, så kan man vara lugn de närmaste åren. Man behöver inte oroa sig för att den här rasteorier-skiten kommer att undervisas i skolan, i alla fall till sina barn.
Mm. En sak till också, jag kan nämna det, att en republikan, Julia Letlow, hon har vunnit ett specialval i Louisianas 5:e kongressdistrikt, och hon är republikan då, och hon ersätter sin make som tidigare var kongressman då, Luke Letlow, som dog i covid-19 faktiskt. Och det som är så intressant med hennes seger då, det är att hon, Julia Letlow, hon backades upp av Donald Trump, så att nu har vi en Trump-republikansk kvinna i kongressen då, som liksom har vunnit ett specialval i Louisiana. Och Trump är ju väldigt omtyckt i de här sydstaterna, så att det var väl inte jätteförvånande, men det visar ändå fortfarande vilken star power Trump ändå har över partiet.
Det var precis det jag tänkte komma till, att det är inte så att, vad ska man säga, face him out, att liksom bli av med Trump, va? Utan när han stödjer någon, folk röstar på den kandidaten, och då blir det liksom en indirekt makt han har, va? Och när fler och fler sådana kommer hamna i kongressen eller sitter i kongressen, då går det inte heller så lätt att liksom bara säga att Trump har ingenting med, ska inte ha något med republikanska partiet. Så att republikanerna har sitter i en liten en rävsax där. Jag såg också nu att Mike Pompeo, för detta Secretary of State, är intresserad att bli presidentkandidat nästa val, och även Rick Scott, som var för detta guvernör för Florida, som nu är senator från Florida i Washington DC, har också uttryckt intresse av att hoppa på presidentvalskandidaten för republikanerna. Men det där visar, Mike Pompeo, Rick Scott, de är ju då mer, de gillar Trumps policies, okej? Så det visar att om de hoppar på, att det kommer sannolikt att komma fram. Det Trump har gjort, det här är väldigt intressant, det Trump har gjort nu, det är att personer som Scott, Rick Scott och Mike Pompeo, om de hoppar på valet, det kommer att bli flera presidentkandidater som inte kanske nödvändigtvis är ideologiskt konservativa på samma sätt som vi är vana vid med republikanerna, utan som är mer Trump, inte Trump-trogna nödvändigtvis, men de har mer Trumps praktiska syn på politik, va? Som kommer att hoppa in i spelet. Va? Så att även om Trump inte vinner valet 2000, eller president, eller ställer upp eller vad det nu är 2024, så kommer det sannolikt att komma fram någon som är praktiskt lagd ungefär åt samma sätt som Donald Trump. Så hans politik kommer med stor sannolikhet, och dit jag tror att republikanerna kommer att behöva gå. De vill inte nödvändigtvis ha Trump, därför han är kanske för splittrande vad gäller personlighet och hans tweets och allt vad det nu är. Men de inser också att vi behöver den politiken som han drev. Och därför kan ju till exempel Mike Pompeo bli en väldigt bra kandidat. För han har en annan personlighet, men han driver ungefär han har samma tankar kring politiken.
Nej, verkligen. Något annat?
Nej, det var det jag hade på min lista idag.
Ja, just det. Okej, tack.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1288 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.